Jaha, vet ni vad? Då är det dags. Återigen har det gått en vecka. Återigen sitter vi här och ni kanske ligger till sängs, vad vet jag. Eller är ute och joggar. Eller så sitter ni och gör någonting väldigt... Ja, vi ska kanske inte gå in på detaljer, men ni gör någonting. Oavsett, jag heter Fredrik. Det här är Nördliv. Med mig har vi Danny och Mattias. Hur står det till?
Jo, tack. Det är bara bra. Tycker jag. Numera.
Hey, ja. Ja, numera.
Ja, ja, ja. Jag har ridit ut ifrån en sjukdom precis, men börjar känna mig i god vigör och så vidare nu. Så, ja.
Ja. Det är synd att jag tar över på det andra varvet och är sjuk just nu, så jag tagit över från dig. Så.
Ja, men du vet, det är ju alltid någon som måste sitta och känna sig lite ynklig och sådär.
Ynklig är min vardag, Matte. Så.
Oj. Ja. Ja, vad som inte är ynkligt är vad som är på agendan den här 8/10 när vi spelar in det här 370 avsnittet. Det är, ja, lite allt möjligt. Tinykin, Lovecraft's Untold Stories 2, Railgrade, Surgeon Simulator 2 och egentligen väldigt, väldigt mycket mer. Men som vi brukar göra så här, jag tänker vi ska börja med de individuella nyheterna, lite så här nyheter, känna efter vad som har hänt i veckan. Och det var det så här,
oh, ja.
Jag vet inte, jag vet att vi har olika mängder av nyheter. Mm. Och det är intressant så här, för det har släppts en del saker, men det är så här, jag vet att det har släppts en del saker, men jag har bara varit så här, sjukt ointressant vecka känner jag. Men jag har några saker.
Mm.
Så jag kan riva av. Först en snabbis då, och det är att det ryktas att Halo-teamet byter till Unreal Engine, och det här efter då Infinite har haft, ja, det har varit mycket strul och så. Och det är så här, jag vet inte, att de byter till den här Unreal Engine för kommande liksom spel känns lite okej, okay, då vet man att det inte har gått bra, helt sagt.
Du ser det som det är den sista spiken i kistan.
Ja, det är nästa spel.
Plus att eftersom de byter motor betyder att De sa ju att Halo Infinite skulle vara en 10-års spel, vilket betyder att de planerna är ju helt borta just nu. Att det är som om de går med till ny motor så kommer det betyda ett nytt spel. Och då, ja, då allt det här som de har planerat.
Sen är det ju såklart, bara för att det ryktas om det här betyder inte att spelet kommer ut imorgon.
Nej.
Vi väntar ju 3-4-5 år. Mm. Så att på 5 år så är det Halo Infinite. Men ja, jag vet inte vad man ska tycka om det nu visar sig stämma. Men det är i alla fall journalisten Jeremy Penter som sa... och jag citerar, I can only confirm that many sources are saying this and very clear that it's already been decided and Halo is for sure switching to Unreal. Så det där, och vem vet, det kanske är bra, de hade ju kanske problem där med Slip Space Engine som deras motor heter.
Mm.
Oh well. Vidare.
Bara lite snabbt, ja. Liksom att något som jag har sett väldigt mycket på nätet i kommentarsfältet, att alla tycker att bort med 343, det är inte bara motorns fel utan det hela teamet så här.
Bort med Halo, tycker jag då. Det är en sån dag, förlåt där ute, jag bara skojar. Eller?
Håll dem på hals där det blir lite roligare.
Det var faktiskt
då.
Helt okej Infinite, kände jag.
Ja, den biten jag körde tycker jag. Sen slutade jag ju spela när spelet öppnade upp sig, så jag tog ju inte del av den.
Då var det inte långt för att spela, kanske.
Nej.
Och prologen han körde liksom så.
Ja, jösses. Ja. Vad som får en lite fortsättning då, det är ju Need for Speed som nu blev avtäckt. Need for Speed Unbound heter det, släpps den 2 december och har nu lite av en mer, ja, tecknad och cel-shaded look bland annat. Det är en slags mix däremellan. Men det är street racing, det är biltuning och du ska åka runt och impa alla runt omkring dig. Och den här grafiska stilen, det är svårt att säga för mig personligen. Det är så irrelevant för mig. Om inte bilfysiken och känslan i körandet är bra så faller det ändå. Så att testa vad ni vill testa. för all del. Sen om jag ska vara helt ärlig, jag kände mig lite så här i fel målgrupp. Jag tittade på den här, det var någon, den här rappan A$AP Rocky, och jag tänker, de som gillar hans musik, det är väl jättekul.
Jag vet knappt vem det är.
Yes. Var det inte han som var känd för att ha problem i Sverige? Var någon så här,
jo, just det. Det
var han som blev arresterad?
Ja, jag tror det var han. Typ misshandel tror jag, eller något sånt.
Ja. Var det väl? Oavsett den typen av musik som fanns, det var väl kanske inte min kopp av te. Men jag känner att så länge bilkörandet är okej så gör det vind.
Ja, vet du vad jag är mest besviken över när jag ser den här reveal-trailern? Det är ju att Need for Speed har gått ifrån det här att ha riktiga skådespelare.
Jag tror det är en av de stora sakerna de med flit sa. Vi kan inte ha kvar det här längre. Det är så jävla utkört. Alltså. Och det är alltid någon hipster-snubbe som kommer in och säger, men kom igen nu polaren, nu vet du att det är så här man kör. Kolla på mig, vroom, vroom, vroom.
Ja.
Och man bara, ni kan, det är så... bäst bara. Vem vet, det här kanske är perfekt steg.
Ja,
framåt.
Jag var inte superseriös heller så.
Nej. Vad som är lättare nu för tiden om vi går vidare då är ju att skaffa en Steam Deck. Så till den grad att det inte heller krävs någon form av förhandsbokning eller reservation, utan köper man så levereras det inom kort. Så om man mot förmodan är intresserad, och det här gäller specifikt för de större varianterna på 256 GB och 512. Så skulle man vara intresserad så behöver ni inte ha någon väntetid så som det varit förut på samma sätt.
Mm.
Det är fortfarande leveransdatum och sånt med tanke på att det skickas från staterna och allt det där. Men jag tänkte det är inte så mycket det i sig som är intressant, mer som om är det här något tecken på att marknaden på riktigt börjar vända till komponenter. Jag vet ju att andrahandsmarknaden för grafikkort är överfull.
Mm.
Och nu så släpps ju till veckan nya grafikkort och allt vad det är. Så ett bra tecken.
Är det en dyr Steam Deck? Den frågan har säkert stötts och blötts 1000 gånger. Men ja.
Det är ju... Det där är ju väldigt subjektivt på ett sätt. För det är ju så här, vad är det värt för dig att betala? För den billigaste kostar 419 euro. Det är ju över 4 papp i alla
fall. Ja, det var lite mer sådana svar jag var ute efter. Alltså typ siffror.
Mittennivån för 549 euro, det är den jag har.
Mm.
Det är 256 gig. Mm. Och då kör den en NVMe-disk i den så den är snabbare. I alla fall sägs vara.
Mm.
Den har ju plats för även ett sånt där litet minneskort. Och även där har jag kört från det. Det var nästan lika snabbt. Men jag tyckte där 5 och 5 så är det definitivt värt det. Framförallt om du är mer en sån här som vill köra alla PC-spelare. Väldigt många, för det är ju inte stöd för allt än.
Mm.
Men väldigt många. Och tänker att jag kan väl göra det i handhållet format.
Mm. Mm.
Klippa en PC. Eller?
Ja, för jag har tittat lite sådär och ändå tänkt, men om jag ändå skulle. Mm. Å andra sidan har jag tittat på samma sätt åt Nintendos håll också. Så,
I ditt fall skulle jag nog gå på en Switch.
Det lutar mer åt en Switch än ett Steam Deck, så är det.
Ja.
Mm.
Det är ju inte för det är så här, först tänker jag, men på ett sätt så är det jättebra för det med Steam Deck för att ja, det är en tillgänglighet och så. Fan, men jag satt och gjorde Elden Ring och flöt på bättre på Steam Decken än på datorn.
Ja, det är ju fascinerande.
Och då menar jag att det var konsekventa frames och det var ingen stuttering. Mm. Inte nödvändigtvis att det var snygga grafik eller ännu snabbare FPS och så. Men den är kompetent och den har ett liksom gränssnitt som är så här, okej, det här är lätt.
Mm.
Men, och det är där det kommer in då, spel som inte funkar, det är tydligt vad som inte har stöd och så. Men man kan köra dem ändå. Men då kan man behöva lirka. Och gillar man inte sånt, då ska man avvakta, tror jag.
Mm.
Så. Men vi behöver inte gå. Det där har ni ju något gammalt avsnitt på. Jag hoppar vidare.
Mm.
En snabbis bara. Grattis, Mortal Kombat. Ni fyller 30 år. Ni har överlevt. typ.
Ja.
Runt karaktärerna håller med. De har dött väldigt många gånger brutalt och hemskt.
Ja, men de kommer tillbaka. Hela tiden.
Precis. Det är hängivelse att komma och få ryggraden utsliten och allt vad som händer i 30 års tid.
Ja, precis. Ja, när de släppte ju en 30th anniversary trailer och jag satt och kikade på den lite snabbt. Ja, men jag kommer ihåg typ när det kom och kände att ja, det här... Det är ju inte så att själva fighting-grejen kanske är den mest... Skulle man fråga Max till exempel så är det väl kanske inte den mest indragande. sådan. Men den duger alldeles utmärkt. De senaste har ju faktiskt haft ganska schysst story och så, tro till dig. Mm. De har ju fokuserat väldigt mycket på story. Så att, det är kul ändå att de lever och frodas.
Mm.
Så, och sen då, det här kommer ju vara lite i anslutning till, det här är min sista nu, för vi hade i Q&A för podden, den här chatten nu på vår Discord. Man kan ju skriva en fråga eller fundering eller liknande där, så har vi upp det. Så hade vi John Levin som frågade, det var lite av en diskussion där. Jag tror Dave Lister var med också och snackade lite. Men det var just angående Intel Arc, huruvida det är dödfött. Och Intel Arc är ju den nya grafikkortsserien från Intel då, så de har försökt, de vill komma in i fighten med.
För det var min spontana motfråga jag ville ställa, det var, vad är Intel Arc?
Precis. Det var ju en stor grej när det utannonserades för ett tag sedan att Intel skulle också börja göra grafikkort.
Mm.
Och det är ju en jättekul grej i sig, för att det skulle ju underlätta att ha tre stycken som slås på.
Bättre konkurrens, bättre för konsumenter.
Yes, den släpps ju samma datum som den nya grafikkortet från Nintendo, eller från Nvidia, det här 4090, den 12 nu.
Mm.
I alla fall är det A770 och A750 som de här korten heter, släpps. Men angående dem, det har varit milt sagt en storm kring de här grafikkorten. Sett till recensioner då, för även om den i både ett och annat speltest har en godkänd prestanda, är det just i det här som kallas pris kontra prestanda då som märkligt nog får den att halta. För det här är ändå kort som är väldigt billiga när de kommer ut. De är runt, vad var det, $289 för A750 och $350 ungefär för 770. Och de ska vara likvärdiga typ med Nvidias 3060.
Mm.
I alla fall är det där som de har jämförts med. Och det är så här, i flertalet DirectX 12-spel, och det är nyare spel, så ger det mycket riktigt ganska bra resultat i jämförelse mot specifikt 3060, vilket är då en konkurrent i samma prisklass som till synes A770, som det heter, deras fetaste. Men det blir lite skevt ändå om man ser till spelsupport, för att de saknar mer eller mindre stöd för alla gamla spel. Alltså väldigt många spel.
Ja.
Och visst, de har en egen så kallad DLSS-utmanare som heter XSS, eller XESS. Och det är alltså en sån här uppskalningsteknik, kan man säga, om förenklat.
Mm.
Och det har även nu från start första generationen, ray tracing. Så gillar man så här med strålar hit och dit, så har de fullt duglig sådan från start. Jag menar, det är första generationen som sagt. Men det här stödet på drivrutinsidan, och framförallt att det ryktas vara en så kallad paper launch, vilket egentligen innebär att på pappret så släpps de, men att det kommer vara extremt få ute på marknaden, gör att kortet tappar mer och mer momentum, särskilt ute hos recensenter. Och jag menar, jag ska inte slå under stolen. Du vet ju, Danny, och du, jag vet inte om du har hört Matte, men jag såg ju fram emot att veta mer om det här.
Yes.
Jo, men det jag vet jag att du gjorde.
Jag skulle älska att se Intel Arc-serien, att det tog en stor bit av marknaden, att den skapade en så här hälsosam konkurrens och fick AMD och Nvidia att ändra priser och att det skulle bli konsumentvänligt och allt det här. Men det känns nästan som, utifrån recensionerna som jag har sett, att det kan ge en motsatt effekt.
Mm.
För om korten då får en mer liten lansering, som är nu i nuläget nästan kan se ut som mer av en dödsryckning. för att inte tala om då att de som köper korten kommer få uppleva dåliga drivrutiner. Som nästan bekräftar då att kvaliteten och prissättning i konkurrenternas grafikkort nästan, ja men du, ungefär så här. Ja, Nvidia, ja, men titta, det här är varför vi har de priserna vi har. Det är konsekvent kvalitet och pålitlighet. Så då kan vi ha lite högre priser.
Ja,
för att det hjälper ni oss att nästan bekräfta, för att ni suger lite.
Ja, du hjälpte ju mig med det bakom kulisserna lite, det här med när drivrutiner inte riktigt kommer överens med spel man sitter och spelar. Och det är bra jävla irriterande att ha det bekymret.
Ja, precis. Och det är intressant, för du sitter ju på AMD-grafikkort och du hade problem.
Ja.
Och här har vi då vad det här kortet gör nu egentligen, eller risken då snarare, är högre då, att det får AMD att se väldigt mycket bättre.
Mm, ja, alltså jag har inte haft det problemet sen dess. Alltså jag har ju, problemet med just det spelet var ju återkommande, men inte med något annat.
Nej, precis. Mm. AMD har ju blivit mycket, mycket bättre. Jag har också ett som ligger, och det är så här, det är synd. Men det är så här, jag vet inte, det är både spännande och sorgligt för mig, för vilket det låter märkligt, men jag är genuint intresserad av kortet. Det här, i alla fall det här A770. Det ligger på en bra prisnivå och det har okej prestanda i en bunt DirectX 12-spel. Och bara just spänningen är att en tredje tillverkare kommer in i matchen är toppen. Men att det potentiellt istället kan ge vatten på sin kvarn vad gäller Nvidia och deras prissättning. Som att, ja men okej, men då kan vi ha lite högre priser potentiellt. Eller att AMDs drivrutiner kan nästan snarare verka fantastiska.
Ja.
Så bara för att, och då är det liksom drivrutiner som för bara ett par år sedan var problematiska. Mm. Gör att det är svårt att rekommendera kortet.
Alltså från att det skulle ha varit en intressant komponent ner i grytan som skulle ändra hela smakprofilen till att, jaha, det här tillförde ju typ ingenting.
Det är så här, men det är så här, det mixas, mixat överlag hos recensenter, men det gemensamma är drivrutinerna egentligen. Men det är, ja... AMD med den här RX 6600-serien slår Intel på fingrarna. För de tar ju inte ens... Alltså Intel vill inte ens jämföra riktigt med AMD. Mm-hmm. De vill jämföra med 3060 och därför att de är dyrare.
Ja.
Om man jämför med det kortet du har så kan du få det kortet förmodligen för samma pris eller kanske till och med billigare. Och då är det både mer pålitligt och snabbare. Mm. Och fler spel som har stöd för sådär. Ja, jag vet inte. Om frågan som John Levine ställde är A, eller den här Intel Arc dödfött, jag vet inte. Ja, någonstans om jag ska avsluta på någon positiv not så känner jag, jag vill hålla tummarna om att det går bra. Att de faktiskt inte ger upp, så som det ryktas om också, att de kommer ge upp hela spelserien.
Man gillar ju en underdog-berättelse.
Ja, precis, precis. Jag håller tummarna för Intel. Så mycket man nu kan göra för ett av världens största företag. på grafikkortsmarknaden i alla fall. Och hoppas inlyckt att alla de här rykten om eventuell nedläggning är fel. Och att de går vidare till serie efter serie. Fixar drivrutiner om någon generation faktiskt konkurrerar. AMD kunde ju då.
Mm.
AMD är bra idag. Och så varför inte Intel? Allt hänger på om de fortsätter att satsa. Så att, om det är dödfött, jag vet inte. Jag håller tummen att de inte ger upp.
Kan ju som sagt vara en halvdan start som ger dem blodad tand. Att vi ska fan visa upp att vi kan.
Jag hoppas det. Det finns mer djup i det här. Jag går inte in. Det finns mängder av detaljer. Ni behöver inte skriva någonting om vad det här menar. Du sa det och det här och det här. Och varför inte det här. Jag vet, det finns mängder av saker att ta upp här. Men jag vet inte. Jag vill nog avvakta. Jag är ju själv sugen på. Jag vill ju testa ett sånt här kort. Hur illa kan det vara? Men sen när jag såg typ. Jag vet inte om det var Linus eller om det var Jace Tucent eller vem det var som hade drivrutiner. Och så håller på bilden. Ibland fick de svart skärm. De var tvungna att testa olika skärmar bara för att se att till slut fick de igång den. Ibland så var det att där de såg på skärmen bara flimrade som galet. Ibland gick inte spel igång. Ibland gick spel igång och det funkar bra. Alldeles utmärkt.
Mm, låter utmärkt. Köp två nu.
Men det är billiga.
Ja.
Ja. Jag vet inte. Jag hoppas. Men det får bli min sista grej. Och det blir också svaret på Q&A:n där. Och för övrigt då, än en gång. Är det så att ni själv har någon fråga? Skriv i Q&A för podden. Den här chatten där inne på vår Discord. Nås via hemsidan. Stor knapp. Plupp, rakt in och skriv.
Yep.
Då hoppar vi över till... Ja.
Vem vill ta? Ja, jag kan väl...
Båda håller upp handen.
Jag kan väl ta.
Jag pekade på matte så.
Jaha. Ja. Jag har väl fem stycken kanske lite blygsamma nyheter. Vi får väl se hur mycket det är att prata om egentligen.
Gör hårt.
Starbreeze ska tydligen börja ge ut spel igen, sägs det. De hade ju lite framgång med Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, The Darkness och Brothers A Tale of Two Sons bland annat. Och sen så... har det väl inte gått så galant, tydligen. Så. Det finns väl lite olika anledningar för det. Men de hjälptes ju tack vare att de fick hjälp att ge ut Payday 3 med Koch Media. Men de tänker att de ska börja ge ut spel igen. Först ut verkar vara Walking Tree Games spel The Tribe Must Survive, som verkar vara någon slags byggstrategispel där du inte nödvändigtvis kan interagera med figurerna i spelet, utan du interagerar med dem med hjälp av byggnader och ritualer typ. Och så ska man försöka få dem att överleva i en värld med förrädiska element och Lovecraft monster och annat.
Där finns varför han pratar om spelet så mycket här nu. Det är Lovecraft.
Där kom det.
Precis. Där förklarar hans intresse här nu.
Ja, men alltså, ja, det ser väl inte riktigt ut som min typ av spel, men jag tyckte att det var intressant just det här att du styr karaktärerna på ett annat sätt än vad man först tror. Men vi får ju vänta på det ett tag, för det sägs att det ska, att det är tänkt att släppas i early access under nästa år och full release under 2024. Så, okay. Men visst, det är väl kul om Starbreeze får för sig om att börja igen med det. Yes, vi går vidare till Netflix, som de har ju nu väldigt mycket tv-serier på i sitt bibliotek som är baserade på tv-spel. Animerade tv-serier specifikt. Vi har ju Castlevania, vi har även serier som har kommit nyligen som Cyberpunk, Edge Runners och Arcane som är från League of Legends. Och jag har hört att från flera att de två serierna tydligen är kattens pyjamas, men hur som helst. Bra skit.
Kattens pyjamas?
Ja, bra skit tydligen.
Okej.
Ja.
Kattens pyjamas.
Men, och det går tydligen bra för de här serierna, och det har ju fått Piotr Babienos, eller hur du tar, Babienos, att smörja sina polska händer, gnugga dem emot varandra så här och tänka att det här är Bloober Teams framtid. Så de tycker att The Medium ska bli en animerad tv-serie på Netflix, eller i alla fall en tv-serie på Netflix.
Okay.
Och de nämner det helt enkelt att eftersom att spel som Cyberpunk har lyckats bra så, och Arcane har lyckats bra som tv-serie, så känner vi att då är det dags för vi att göra det här också.
Och Matte, som du recenserade The Medium, anser du att det finns en tillräckligt intressant historia för att göra en tv-serie på den?
Min första tanke var att bli väldigt skeptisk och undra vad ska ni basera en tv-serie på? Men så kom jag på att det finns nog någonting där i att bygga en tv-serie på. Sen känns det väl som att det kanske kommer bli väldigt mycket som tv-serien Medium som gick för 10 år sedan, tror jag. Eller för den delen kanske blir som den här Jennifer Love Hewitt-serien Ghost Whisperer eller vad den heter.
Det.
Att det kanske riskerar att bli lite mer av ett sånt. Så. Men det finns väl potential att bygga på. Marianne verkar ju ha levt ett intressant liv fram tills spelet börjar, så varför inte?
Kan ju gå lite mer på djupet kanske och sätta en tyngre historia med lite mer bakgrund än vad spelet kanske ger.
Ja, och så kanske vi får ännu mer av en Troy Baker som inte kan vara tyst när han ska vara läskig. Men, det... Men ja, vi får väl se. Lite oklart när det skulle släppas eventuellt och så. Yes. Jag kan gå vidare till grejer som jag mest bara plockar för att jag tänker att ja, men det kan säkert vara jättekul att prata om. Allas favoritspel från 2011 hette ju Duke Nukem Forever. Eller hur? För att alla hade sett fram emot det ända sedan 2001 då det visades upp på E3. Och de visade så här att det här...
Är det inte så att Skull & Bones nu har längre nästan utvecklingstid?
Ja, jag kan komma. Jag kan komma till det också.
Okay,
Ja, men det är ingen fara. Nu har vi en liten godisbit som ni kan få suga på ett tag där. Ja, men i alla fall.
Det är kattens pyjamas.
Jajamän. 2001 släpptes ju en E3-demo på Duke Nukem Forever som fick fansen att hoppa jämfota och klappa i händerna av entusiasm. Och sen så undrade de, vad fan är det här när spelet släpptes i full version? Nu läckte demon och så vidare ifrån det som var från 2001. Det läckte tydligen ut nyligen och då bestämde sig ett gäng fans för att då återskapar vi spelet enligt 2001-demon i full version. Alltså de ska göra spelet i full version baserat på det. Och ja, det är ett projekt som helt enkelt är igång. Och det redovisas på en sida som heter ModDB. Och de har väl knappt gjort färdigt första nivån än så länge. Och grejen är den att det läckta innehållet är ju inte komplett. Alltså det är ju väldigt mycket av berättelsen som saknas och så. Men det här gänget tänker att ja, men det kan vi skapa när vi kommer till dess. Så ja, de ser till att återskapa det. Det finns en video på YouTube där man kan se hur det ser ut. Det heter, vad heter det nu igen? DNF 2001 Restoration Project heter det. Och då ska ni inte tänka er att det här ska se ut som ett modernt spel, utan nej, det ser ut som ett spel från 2001, men som kommer att fungera utan problem på moderna operativsystem.
Tummen upp.
Ja, tummen upp. Det blir kattens pyjamas helt enkelt.
Ja, det blir kattens pyjamas.
Ja. På tal om det, Duke Nukem Forever satt ju väldigt länge ohotat på tronen av det mest försenade spelet någonsin. Men det har nu puttats bort ifrån den tronen av Beyond Good and Evil 2. Duke Nukem Forever, det tog ju 5156 dagar från sitt utannonserande 1997 till 2011 innan det släpptes. Och Beyond Good and Evil 2, det har nu gått 5234 dagar sedan de först utannonserade med en trailer. Och det var väl 2008 som de utannonserade att de jobbade på det här spelet. Och ja, alla sitter ju fortfarande och väntar. Och nu var det dessutom 4 år sedan eller något sånt, tror jag, som vi överhuvudtaget än såg någonting från spelet. För jag tror att sist vi såg något så var det typ 2017 eller något sånt. Så.
Precis.
Ja, det är ju utvecklare som byts och det är folk som hoppar av. Så det är helt enkelt i helvetet och det lär väl vara där ett ganska bra tag.
Ja, speciellt när de har planerat att det var för förra generationens konsoler och sånt ju. Så att, nu har de säkert gått över till nästa. Kanske måste piffa till, uppdatera lite nya saker.
Ja, ja.
Så kanske behövs, för de var ju väldigt ambitiösa. De hade ju såna här dev-streams där de visade upp ifrån spelet. Man zoomade ut liksom ut på en hel planet nästan. Så när man åker runt hela skiten var det ju sagt att man skulle göra. Jag bara, okej, och du ska göra det på en Xbox One och en PS4 till exempel. Jag bara, ja. Kanske nu med de nya så kanske det kommer funka bättre.
Ja, så får vi se om vi någonsin
Det här spelet. Jag menar, Skull & Bones kommer ju snabbt upp som contender här på långt spel också. Ah, ja. Sådär. Motskjutningar höger och vänster. Så.
Verkligen. Ja. Men vi kan väl fortsätta på det här med folk som har tagit lång tid på sig. Det finns en herre som heter John McTiernan. Senast han gjorde en film var för 20 år sedan.
Okej.
Oj, var det så länge?
Ja. Jesus. Han försvann från rampljuset när han gjorde allas favoritfilm Basic.
Var det med John Travolta?
Ja, jag tror att det var det. Som floppade fullständigt.
Ja.
Han Han hamnade också i fängelse efter att han hade ljugit för FBI om produktionen bakom Rollerball med James Caan, tydligen. Ah, ja. Någonting sånt. Men han har ju gjort väldigt mycket bra. Han har gjort mycket trevlig film som Die Hard till exempel, Jakten på röd oktober, Den sista actionhjälten, Predator och så vidare. Alltså, diger lista. Men han ska göra en film nu inom någon framtid som heter Tau Ceti Foxtrot, och det är någon slags science fiction som handlar om en grupp rebeller som ska ta sig an olika skurkar som terroriserar en krigshärjad planet i stjärnsystemet Tau Ceti. Den kommer att inspelningen kommer att börja under hösten i Paris, skriver Movie Sign. Så. Alltså, det är en ganska schysst konceptbild som har släppts med tre stycken ryttare som rider i ett öde landskap som ser lagom dystert ut. Ja, ser lovande ut, och kul att han tänker att nu ska jag hoppa upp i regissörstolen igen. Se om ränderna fortfarande sitter i fortfarande. Mm. Och huruvida det blir kattens pyjamas eller inte.
Jag gillar det uttrycket. Ja. Jag har aldrig hört det förut.
Mm, okay.
Vi lär oss något nytt här varje gång.
Jajamän. Ja, det var alla mina nyheter.
Okej, över till Daniel då.
Hoppar över till mig sådär. Och vi kan börja med den ganska uppenbara som kom här nu under veckan. Och det är trailern för Super Mario Bros-filmen som visades upp. Där vi först fick höra massa pratande, både Chris Pratt och vad heter han? Jack Black, som pratade lite grann om hur exalterad man var. Tills vi faktiskt får se trailern, vi får se Bowser komma med sitt enorma skepp, landades på en is utanför ett isslott, kliver ut där, man bara, är det Jack Black det där? Lät inte som honom från början sådär. Man hör det sen när han skriker lite senare, man bara, ja men det här är Jack Black. Fast jag tycker det är kul för att dörren öppnas, framkliver en pingvinarmé. Och alla liksom bara attack! Springer fram, plockar upp små och slår ihop massor med snöbollar och börjar kasta på Bowser. Jag bara, ja, okej. Okay. Det är ju Illumination. De gjorde totalt hjärnsläpp. Minions. Så man bara okej, jag ser lite grann av den humorn den studion har. Så jag bara står och kastar snöbollar och Bowser bara okej. Okay. Vad tyckte ni andra om trailern i alla fall då?
Den sa inte så mycket, det var ju en teaser bara.
Precis.
De sa ju väldigt lite också, så man fick ingen känsla för hur de låter riktigt alls. Jag menar, där man hörde från Luigi var att han skrek.
Alltså, typ.
Väldigt Charlie Day-skrik. Ah,
pingvinerna är väldigt söta. Med sina snöbollar.
De är väldigt skräckinjagande. De bara, det här är bara en försmak om vi kan komma med. Så man bara,
Nej men alltså, jag tycker att det kan nog bli något. Jag vet inte, jag har ingen hype. Men jag tror inte den blir dålig heller. Jag vet inte.
Det ser ut som att det kan bli någonting i alla fall. Ja, så. Ja.
Den är ju satt att komma ut i staten i alla fall 7 april nästa år. Så, men vi har inget datum förrän den kommer hit till Europa. Men jag skulle visa att det kommer där i samma veva, antar jag väl.
Ja.
Men att vi kommer ju få mer. Vi kommer ju få en full trailer och sånt där. För som sagt, det här är bara en liten teaser. Bara för att få ge en lite smak på.
Ja, det kommer en trailer och sen kommer en final trailer. På Q3, så.
Fint animerad är den i alla fall, tycker jag.
Mm.
Så.
Precis.
Ja. Jag tycker det ska bli intressant. Vi har inte haft någon riktigt ordentlig Mario sedan 97 eller 98 när kom den filmen. Super Mario Bros.
93.
Med Bob 93? Hoskins.
Precis, Bob Hoskins. Fortfarande inte de bästa Mario-filmerna. Den enda visserligen, men i alla fall. Precis, än så länge.
Den bästa och den sämsta.
Bästa och sämsta, precis. Vi fick också en Dead Space gameplay-trailer som visades upp också här nu i veckan. Ser väldigt köttigt, slafsigt, väldigt mycket bättre ut än vad originalet. Ja, precis. Dead Space, men det ser ju betydligt mycket bättre ut än vad originalet gjorde, vilket man ska förvänta sig i alla fall nu när den kommer till current gen. Men att ser väldigt lovande ut i alla fall. Mer dimma och sånt som smyger fram och kapar huvudena fort som fan. Annars kommer de äta upp dig.
Men vi kommer ju redan få Callisto Protocol.
Ja, vi kommer få Callisto Protocol i december. den släpps i december. Och Dead Space ska komma ut i slutet på januari. Mm. Vi får skjuta mycket lämmar och slafsa runt på skepp och överallt. Så där, och bli brutalt mördade på väldigt många roliga sätt.
Är det sagt att de ska göra något mer än bara ren remake? Jag tänker, är det något de fixar upp system eller något? Jag menar, originalet är ändå ganska gammalt.
Inte som jag vet om sådär. De har ju inte visat upp, de har ju haft sådana här dev-grejer de visar upp. Hur AI och sånt fungerar, hur de har byggt upp settings och sånt där. Men jag kan inte påminna att de har sagt att de ska ändra om så mycket. Kan jag missat någon där de bara liksom, så här är våran tanke på att göra om spelet.
Precis, jag tänker så här quality of life-grejer förhoppningsvis. Mm. Det kanske inte, att det är bättre kontroller eller vad nu. Men AI som du sa kanske är en av de aspekterna som är förbättrade.
Ja, för de gamla spelen, det var liksom monster hoppar ner och sen liksom springer och bara inte så mycket taktiskt, för jag skjuter på dig hela tiden. Liksom kanske flyttar lite grann på det så här. Mm. En del var ju stora och starka, så man bara, jag flyttar på mig, du springer förbi mig istället. Så. Sen kom vi in på lite ryktesbitar här nu. Och det här är någonting som jag hörde direkt efter att vi fick Last of Us Part 1 här nu, som remaken som släpptes. Remaken på remastern på originalet på Last of Us Part 1 är att det går rykte om att Horizon Zero Dawn ska få en remake eller en remaster, vad de nu blir tänkt, vad de än tänker att det ska bli. Det här är som sagt ryktesväg som det har kommit ut. Och jag tänker så här, varför ska vi ha en ny sån? Det är ett 5 år gammalt spel. Känns inte som det behövs direkt ju. Jag tänkte bara fråga liksom, vad är era tankar på att få en remaster på ett 5 år gammalt spel? För jag tycker så här, liksom, det är ett 5 år gammalt spel, vi behöver inte, det är liksom från förra generationen, behöver verkligen ha ett, det känns lite grann som när vi fick Tomb Raider. Ja. Att det var, vi hade en PS3-version, så fick vi PS4-versionen året efter mer eller mindre. Och här känns det samma sak på ett 5 år gammalt spel. Känns det onödigt?
Ja, fast det var väl, alltså, är det inte ett sätt att liksom säkerställa att spelet verkligen når sin fulla potential på det nya systemet, typ?
Ja.
Kan jag tänka. Det var lite så jag uppfattade när Tomb Raider fick sin PS4-version. Mm. I alla fall att de tänkte att ja, men kan vi göra så att det ser ungefär lika bra ut på PS4 fortfarande som det gjorde när det släpptes på PS3. Jag vet inte om jag är logisk där överhuvudtaget.
Alltså de nämner ju, det var ju en person som heter MP1ST som var tydligen en källa för det här. Och då stod det att det skulle ha ett förbättrat ljudsystem. Ljussystem för bättre texturer, bättre animation och ny karaktärsmodell. Alltså de kanske tar Forbidden Wests karaktär och liksom använder istället. Tänker,
om du ändå ska släppa spelet på en ny konsol så kan du väl lika gärna gå över och förbättra eventuella skavanker du vet med dig kan föras över, så kanske det är lika bra att bara pilla till.
Men då kanske man bara kan göra en sån här next gen uppdatering istället för att göra en helt ny remake eller en remaster, vad de nu är tänkt ju, att bli. Ja.
Det kan ju vara så enkelt att han har fått som info inte stämmer, att det är en enhanced edition kanske bara på det.
Ja.
Sen samtidigt är det så här, idag skulle jag blir inte förvånad längre om man gör remakes på nyligen släppta spel. Jag menar, det har släppts remake nyligen på Last of Us, så gammal var den inte.
Nej.
Remastern.
Nej.
Liksom.
Nej.
Att de, om det nu skulle vara så att de gör det, så ja. Alltså egentligen innebär det bara att folk kan spela en nyare version, och är det så att du inte vill det, ja men då spelar du ju inte bara.
Som vi ändå är inne på Horizon, och här är nu rykt om Lance Henrik som har varit ute och lekt lite grann. Där han hade lagt upp tweets med full gång med face capture för Horizon West. Forbidden West, vilket snabbt blev nedplockade från Twitter, vilket vi räknar ju redan med att det kommer en expansion, men jag tycker det är intressant att vi i alla fall får se lite liv, för det är ingenting som har nämnts utåt överhuvudtaget. Första spelet fick en expansion inte så långt efter, och jag sitter fortfarande och väntar på att vi får en expansion här nu, för att det finns områden i spelet som är liksom gjorda för att vi har inte kunnat komma åt det här området. Jag ser att det finns saker i omgivningen som kan vara liksom en hint att här borta kan vi ha någonting.
Och det är nu det kommer fram att man plockade ner tweeten ifrån Lance Henriksen för att han helt enkelt bara taggade inte Lance fel spel.
Lance Reddick menar jag.
Okej.
Okej, okay. Jag satt precis och funderade. Var Lance Henriksen med i... Då har inte jag kört nu.
Lance Reddick menar jag.
Okej.
Därför ni såg så himla förbryllade ut. Sådär. Vad han spelar för version av spelet. Sådär.
Jag har inte kört så långt. Jag har inte en långt in. Han kanske kom senare. Han har ju gjort spel.
Jag har ju inte spelat spelen alls. Så jag har ju ingen aning. Men jag tänker att jag borde ha för Lance
Henriksen.
Lance Henriksen är ju lite av en... favorit bland skådespelargardet, så jag borde ju ändå jag brukar ändå hålla mig lite ajour med vad han är inblandad i, så jag känner att jag borde ha haft koll på om han var med i Horizon.
Jag hör att jag ska spela in Lance Reddick och sen ska jag bara klippa över det jag säger Lance.
Det kan du göra.
Men det är inte lika roligt sådär. Folk bara liksom, vad är det för fel på honom?
Men återigen, det nu det visar sig att nej, men de tog ner den bara för att han råkade skriva fel spel. Han jobbade ju på något annat egentligen. Och så att såhär, vad fan har du taggat det här jävla spelet för? Tar vi ner den här? Nej, skämt åsido.
Okej. Ja. Nog med mina blunder om det här. Men jag är i alla fall väldigt sugen på att få mer till spelet. Bara en till ursäkt att hoppa in och skjuta lite robotar. Robotdjur, precis. Här är något som faller mig lite nära med hjärtat. Då är tillbaka till PSVR 2. Och Sony har gått ut, eller påstås planera att de ska ha 2 miljoner PSVR 2 som släpps vid start. Vilket är dubbelt så mycket än vad första sålde. För första PSVR 1 sålde bara som sammanlagt 1 miljon enheter och de planerar redan 2 miljoner, vilket säger att de har ett väldigt högt förtroende för att det kommer sälja. Och jag tycker det är en bra, vilket betyder att det finns en stor chans att jag kan få tag på en på direkten från start. Och de har så många.
Det är 2 miljoner globalt då, antar
2 miljoner globalt, precis. Men som första bara sålde 1 miljon så kanske inte lika många från start då. Men jag tycker det är ett gott tecken i alla fall att de vill satsa så hårt och släppa 2 miljoner när föregående iteration bara hade 1 miljon allt som allt. Som sagt, gott självförtroende där i alla fall från Sony, i alla fall från start.
Ja, verkligen.
Ja, för de har det där Horizon-spelet. Ja. De har ju sett lite på nu. Mm. Det är så här, jag undrar om de har något mer AAA-aktigt i rockärmen. Ett nytt Astrobot skulle ju inte vara fel heller, men det är förvisso inte AAA, men någonting stort.
Mm.
Half-Life Alyx.
Jag kommer inte ihåg vad de sa, att de skulle i alla fall ha en hel drös med spel. Jag tror vi tog upp det här för inte så länge sedan.
Ja.
Att det var ju i alla fall kanske uppåt 20 spel som skulle finnas från start, day one.
Precis. Ja, spännande.
Kanske en Blood and Truth 2, vilket var deras FPS i VR. Sony egna som jag recenserade för 3 år sedan, tror jag. Det skulle vara intressant för de faktiskt gjorde en uppföljare på sitt egna spel.
Ja, absolut.
Ge oss mer. Sen har vi, jag tar det här som min sista. Och det här är inte så mycket kanske intressant för folk. Ifall man inte har en PS, PlayStation och inte ser God of War, Ragnarök. De har i alla fall kommit ut att spelet ska ta runt 40 timmar att klara av helt och hållet. Så det är liksom den kompletta tiden ifall det bara igenom spelet. Vilket kanske känns skönt att det inte är hundratals timmar i alla fall. Men 40 timmar är en bra och god längd på ett stort, precis, köttigt spel i alla fall.
Så en artikel om att det har nått så kallat guldstatus. Så jag tänkte, jaha, vad är det här nu då?
Det är att spelet är färdigt och kommer skickas till pressarna.
Ja, precis. Det var jag som inte var nere med terminologin riktigt.
Ja,
så jag visste inte att det... Ja, men du vet, det var ju från när spel släpptes på skiva så brändes de först på en guldfärgad skiva som skickades till pressning. Så,
ja, imorgon när den här delen släpps så är det bara 1 månad kvar. Då är det bara sitta och nedräkning då i så fall.
Precis.
Men ja, det är nog många som... Så att den har gått gold är ju bara perfekt. För då vet vi i alla fall att den är på väg att börja printas. Och sen kommer den paketeras så Fredrik kan få sin lilla utgåva. Just det, du behöver inte skiva för det är digitalt i utgåvorna. Ja, så. Never mind. Det är bara standardutgåvorna som kommer ha skiva. Men att som sagt, som du sa om att nu har den gått gold. Och vi vet nu hur lång tid vi eventuellt kan sitta och tampas och slåss i spelet i alla fall mot... dessa ohedniska nordiska gudar bor din tjocksmak, buse. Men jag tycker i alla fall god tid. Jag är nöjd i alla fall. 40 timmar är en helt okej tid för att sitta och spela.
Precis. Och det är ju också när man kör väldigt mycket av spel. Jag tror du kan nog klara det kortare.
Du kan nu ifall du bara springer rakt igenom. Det är ju inte som... vad heter det? Scorn som släpps här snart. Mm. Det är ju sagt att det ska ju bara... De sa att det kommer att vara ett kort spel. Det är 8 timmar.
Ja,
ungefär.
Jag tror
ungefär.
Det är bra för spelet.
Ja, precis.
Det här spelet är nog... Man är nog väldigt mätt på om det är för långt.
Men att jag tänker i ett sånt här spel, 40 timmar, det känns mer rätt.
Det är ganska matigt ändå, för jag har inte, var inte upp föregången typ hälften, eller 25-30 som mest. Mm. Att jag känner det, ja, det har fått lite mer timmar.
Alltså det är ju betydligt längre än de flesta spel jag spelar, så
ja.
Är det.
Men det är inte så här, det är, som Danny säger, det är inte så här ohemul lång. Nej. Liksom.
God of War... var runt 20 timmar att köra igenom,
ja,
huvudstoryn.
Ja, precis. Om man dubblerar det.
Precis.
Så att, det är intressant. Sen om man kör igenom, kan du säkert köra igenom. Du kan plocka lite små quest. Det är så här, om du plockar varenda grej så är det en jäkla massa tid. Men om du bara kör lite, plocka lite när du känner för
står,
20-25.
Där står det att 40 timmar, det är då med alla sidequest och allt sånt inkluderat.
Så att då är det definitivt att kan göra mycket kortare.
Precis.
Då.
Säg att kanske... Någonstans man 20-30 och springer igenom det.
Ja.
Så.
Och det är liksom, då är det inte att man skyndar sig eller mer som att man bara inte... Du vet, så här, ibland så är Valkyries och sånt.
Ja.
Så gör varenda Valkyrie. Det är inte att du får så mycket mer. Så att jag tänker, det är nice.
Jag försökte mig inte ens på en enda Valkyrie i förra spelet.
Ja, okej.
Okay. Jag tänkte att jag skulle spara dem till efter main storyline var färdig.
Precis.
Men när jag var färdig med main storyline, jag körde lite grejer, men jag kände, fast alltså jag är ganska färdig, så jag tror jag stänger av. Så jag
gjorde nästan exakt samma sak. Jag tog en två bara för att jag ville ha vetskap hur det var.
Ja.
Jag kommer ihåg, det var för att jag recenserade eller något.
Mm.
Och sen när jag var klar, då plockade jag några. Men då tog jag bara några som jag tänkte, men det här är nöjd, precis som du.
Mm. Precis, man kanske inte behöver springa runt och göra uppdrag åt Brock och Sindri eller något sånt där hela tiden för att uppgradera. Så.
Ja, men det var sista nyheten där.
Det var min sista nyhet där, ja.
Jättebra. Då hoppar vi vidare. Jag tänker innan vi hoppar in på vad vi har spelat så tar vi och dammar av den här gamla Game Pass Roulette. Det var ett tag sedan nu, men jag tänker det är värt att testa igen. Och idén är ju relativt enkel. Det är så här, på Game Pass finns det en ruta som heter Överraska mig. Och trycker man den som, ja, då slumpas det fram ett spel. Så vi slumpar fram per person då 3 spel. Och så får de välja ett av dem. Och sen ska man ha lirare till nästa gång man är med. Och det är hela konceptet. Testa lite spel helt enkelt.
Ja, leka runt lite grann.
Då ska vi se här. Vem vill bli... Okej, Danny först.
Okay.
Då trycker jag på knappen här. Nu snurrar den och första är Dragon Ball Fighter Z.
Okej.
Okay. Kört det?
Nu.
Okay. Yes.
Heter den bara Dragon Ball Fighter?
Dragon Ball Fighter Z heter den.
Ja. Okej.
Okay. Fighters fast med dansbandstavning.
Precis.
Yes, och sen har vi Cooking Simulator. Du har kört?
Jag är osäker ifall jag har kört Cooking Simulator. Faktiskt.
Det finns ju så många sådana där Cooking Simulators.
Jag gör en vild gissning att jag inte har gjort den.
Nej. Okej. Okay. Och sen så nummer 3 får bli Skull the Hero Slayer. Den där har jag haft.
Skul.
Har du haft den igen?
Jag tror det. Jag har för mig.
Okay, men då...
Jag vet att jag har kört det.
Okej, okay, men ifall vi tror att du har haft den, då tar vi...
Ja, vi hoppar vidare då. Nu ska vi se. Populous.
Ach, gud, det har jag kört för 100 år sedan.
Det var inte Jesus. Igår.
Nej.
Nej. Recore.
Jag har testat på spelet i alla fall. Mm. Så.
Spider-Heck.
Spider.
Spider-Heck.
Spider-Heck.
Okej.
Okay. Ja, det har jag.
Ja, du har 3 spel. Vilken känner du att du vill ta till nästa gång du är med?
Jag blir väldigt nyfiken. Jag blir väldigt nyfiken på det här Spider-Heck. Varför det lät så dumt. Så.
Spider-Heck blir det för Danny till nästa gång med. Och då hoppar vi till Matte som jag trycker på knappen och så snurrar hjulet. Först har vi Sunset Overdrive. Har du kört det?
Nej, det har jag inte kört.
Ja, okej. Okay. Okej, okay, då hoppar vi vidare. Och nummer 2 är Prey.
Jag har inte kört det heller.
Okej.
Okay. Där har du mycket att se fram emot, kan jag säga.
Och slutligen har vi Ninja Gaiden S3.
Konstig bokstav och två.
Ja, nej, det är Ninja Gaiden någonting.
Ja, liksom. Jag har inte kört det heller, nej.
Nej, okej. Okay. Ninja Gaiden E2, eller vad Fabian det står där, Prey och Sunset Overdrive.
Sunset Overdrive.
Galen postapokalyps. Man, ja, den är knäpp.
Mm. Ja, men vad fan, jag tror nog att jag kör på Prey.
Mm. Ja, bra val.
Mm. Gött. Bra där.
Yes.
Då tar vi med för mig då, ska vi se. Och jag trycker på knappen. Och nummer ett är Madden NFL.
Du börjar starkt.
Nej, den har jag inte. Den har jag inte kört med den.
Nej.
NFL 2022. Och sen har vi The Good Life. Det är ju en sån här life simulator.
Ja.
Jag tror jag har startat upp den, men jag tror jag har kört så lite så att jag kan väl ta skriva med den.
Det är ju trots allt måttligt våld.
Precis, Fredrik. Kan du ta det? Det är måttligt våld.
Det är måttligt våld. Och slutligen får vi se Lawn Mowing Simulator. Och vet ni vad? Den har jag faktiskt köpt.
Ja, Jesus, okay. Men visst...
Jag tror jag pratade om den i podden.
Ja, men visst var det inte lite av en buss om det här spelet? När det, alltså inte, nu, inte en linjebuss nu, utan att det var en...
Kattens pjans.
Det var en buss, alltså att folk pratade om den när det släpptes.
Ja, det kanske var. Den har ju lite av den där... Power Wash Simulator-känslan i att du ser en scruffy looking gräsmatta, va? Och sen kommer du där och gör en så jävla tight.
Aha.
Men vi hoppar vidare istället för att prata om jävla lawn mowing simulator. Before we leave, jag recenserar. Ja, The Anna Cruises har vi haft förut.
Ja.
Och Crown Trick känner jag inte igen.
Det var ett väldigt intressant omslag i alla fall, eller visningsbild för mig, med drakar och grejer.
Då ska vi se, det är alltså Madden, The Good Life och Crown Trick.
Mm.
Jag tror jag tar den här Crown Trick, för jag ser att det är Team 17, så att det kanske blir en kul liten munsbit.
Du tog det med milt våld istället för måttligt.
Den är milt. Ja, precis.
Måttligt var lite väl magstarkt.
Ja, nej, det går ju inte.
Nej, det går inte.
Nej, det är inte kattens
pyjamas. Nej, det är det inte.
Vad jävla tjat om den där pyjamasen.
Ja. Jag är oskyldig, säger vi. Är jag inte alls.
Du är född oskyldig.
Ja, jag är ju det.
Ursäkta mig.
Bra, men då så. Då hoppar vi in på vad vi har spelat och sett istället. Och jag tänker, det är ju så här att Matte, du har ju typ 7 miljoner grejer har du.
Ja, det har jag.
Så att...
Jaha,
så att jag tänker,
faktiskt det.
Lovecrafts Untold Stories 2.
Ja, du börjar där, ja. Ja, det gör du. Det här var ju innan covid-Mattias var det. Det är därför jag har 500 miljoner saker om folk undrar. För att jag har varit sjuk. Men ja, det här är ju ett slags action-RPG med lite roguelike-element. Man vaknar upp fullständigt bandagerad på ett mentalsjukhus, antar jag det, i en rullstol. Och det första man ska göra är att ta sig upp ur rullstolen. Här gäller det att passa sig, för det är två val du får göra här. Och det är hur du ska försöka ta dig upp ur de här från de här bältena som håller dig fast. Det första jag valde resulterade i att min karaktär föll bara ner på golvet. Och sen hände inget mer. Så jag startade om och valde det andra och då gick det bättre.
Okej.
Okay. Ja, när man då traskar igenom och hittar sina tillhörigheter så får man då välja vilken av de tre ursprungskaraktärerna man vill vara. Om man vill vara detektiven, professorn eller, ja, vad var hon nu då? Häxa tror jag att hon är. ja. Och sen så inser man att det är en jäkla massa interner på det här mentalsjukhuset som har börjat gå bärsärk. De mördar allt som kommer i deras närhet och de biter varandra och det är tentakler som gömmer sig i kartonger och en jävla oreda. Så det gäller att slåss för att överleva och Typ det. Sen så transporteras man efter ett tag till en herrgård och det är din bas när du alternerar mellan de här tre karaktärerna och utforskar andra områden. Ja, om ni hänger med och känner att ni har fullständig koll på plotten så gör ni ett bättre jobb än vad jag gjorde, för jag fattade inte ett skit. Riktigt. Det ser bra ut till viss del. Alltså jag gillar de här serietidningsutseendet, framförallt i mellansekvenserna. Och det har schysst stämningsfull musik, men det är ju inte så jätteangenämt att spela. För som sagt, det är ju ett action-RPG. Så det är ju, det vill ju vara så här typ snabbt och actionpackat när det är combat. Men när du styr spelet så känns det som att nej, men det här ska ju vara turbaserat egentligen. Alltså det är, karaktären är så fruktansvärt klumpig att hantera. Den är så långsam i sina rörelser så att du kan ju bara drömma och försöka springa ifrån fiender när de attackerar dig. Och deras vapen skjuter väldigt långsamt också. Mm. Och fienderna omringar dig snabbt och de är gärna 1000 mot den. Och alla ger dig mer... Det är inte så att de bara nöjer sig med att ge dig vanlig skada, utan alla ska ju ha typ poison damage och bleeding och grejer. Nej men och plus att du har grejer som kan hjälpa dig på vägen, som typ lite bandage och grejer, men... Att komma åt dem med de snabbkommandona som du har till ditt förfogande, det är lättare sagt än gjort. För även om det är stelt och jobbigt att styra karaktären så är ju kontrollerna efterblivna, tänkte jag säga. Men typ så. Alltså det är bland det mest svårhanterliga jag har hanterat här, och det gällde både för mus och tangentbord och handkontroll. Det var inget som kändes naturligt för 5 öre. Och lägg då till att du har det här problemet, den här stelheten och den här kontrollmanövreringssvårigheterna. Lägg in i mixen också att spelet vill vara ett sånt här utmanande och oförlåtande spel. Alltså det ska vara brutalt svårt. Det är inte särskilt kul det här. Är det inte.
Jag tror att du i hemlighet njöt för fulla muggar.
Ja, alltså...
Du satt där, du bara, där är kattens pyjamas.
Ja, alltså... Lovecraft-berättelser handlar ju minst lika mycket om att utsättas för onämnbara monstrositeter, lika mycket som att du själv börjar ifrågasätta din mentala hälsa och det är galenskap och grejer. Och visst, det lyckas ju spelet med, men till resultat så är det ju att man i sin galenskap stänger av spelet och tänker nej, det där ger vi oss inte in i igen.
Nu får det vara nog.
Ja, jag tyckte det. För jag tyckte att det ändå var intressant. För jag hade ju talat om första spelet. Och det ska tydligen vara ganska bra. Jag har inte spelat det själv. Så jag såg fram emot det här. Och jag undrade genast, men vad fan har ni gjort här? Det här är ju en ren och skär katastrof. Jag började ju fundera på om det var fel på mig, att jag bara var kass. Men när jag sen sökte på spelet så såg jag att nej, jag är inte ensam. För på Steam när man kollar där så ser man att det är mostly negativ i betyg där. Så
du är nej, inte det, helt fel ute där.
Nej, jag är inte det. Nej, men jag tror att mitt största problem det är ju tempot i spelet som är så motsägelsefullt, för att det vill vara ett högtempo action-RPG, men det känns designat för att vara typ ett spel som, ja men Stygien, Reign of the Old Ones, eller att ha Wasteland-aktiga kontroller mer. Att det skulle ha varit mer turbaserade strider. Mm. Så det var inte...
Lovecraft Untold Stories får förbli outtalade.
Jag känner det.
Ja, vi låter den få sitta på hyllan tills de har fixat till den biffen.
De kan få skämmas.
Bra där. Tråkigt, som sagt.
Ja, det är det.
Så kan det vara ibland.
Ja.
Bra, jag kan ju riva av det jag har kört. Så får ni andra ta vid sen. Jag var så här, jag behövde någonting i veckan bara för att tänka på något annat. Så att jag kollade vad som fanns billigt på typ Epic och Steam och allt vad det heter. Och på Epic hade det släppts ett spel för ett tag som heter Railgrade. Det fanns för 170 spänn. Ja, men jag slår till, jag behöver någonting bara så här. Föra ihop olika järnvägsspår och bara organisera upp lite grejer. Du ska bara transportera saker från en plats till en andra. Och på den platsen ska de föra samman de objekten så att ett annat tåg kommer upp och hämtar och lämnar på ett tredje plats där det hämtas upp av en zeppelinare. Och då får du pengar, för då köper de tydligen där. I områdsbanan av någon planet. Och allting är liksom märkligt nog indräpt i någon slags 80-tals Blade Runner-inspirerad VHS-känsla i mellansekvenser. Det vill säga, du vet, så här VHS-sträck över skärmen och de har en liten galen panna som pratar över. Det var så här, jaha, det var mer ambition än jag trodde i det här spelet. För det är inte dåligt gjort, tvärtom. Mm. Det har det. Det tillför en känsla jag inte trodde man skulle se i någon jäkla... Ja, det är ju bara ett management-sim på en slags liten skala.
Mm.
Så att... Det har varit en kul överraskning, och det är så här, du har en kampanjläge, du går från stad till stad och då får du lite mer typer av uppdrag än man vill kalla det. Och det kan vara typ, okej, här borta har vi vattenfläckar. Ja, men då placerar vi en vattenindustri som tar fram vatten, och då hämtar du, ja, uppenbarligen tar du tåg dit, så det transporterar vatten till sig en fabrik som behöver vatten för att effektivisera upp fabriken. Om det nu är kol, vad kan det vara, oljeverk eller någonting. Och så går det vidare, så för om då blir det mer effektivt och då producerar man mer olja och tar oljan till en slutgiltig fabrik som gör det till energi. Och energin kan du sälja. Och så är det på den vägen.
Mm.
Den är ganska förenklad där. Samtidigt som jag fann att vissa saker, så här, det stora i det här egentligen, du lägger spår och sen ändrar för varje tåg hur varje tåg ska åka.
Mm.
De kan åka in i varandra och då blir ett av tågen som en ghost och den åker igenom. Men då tar det ju tid för dem att anlända. Så det är så här, det handlar bara om att effektivisera upp spåren. Det är egentligen det stora i det. Stora grejen, så att säga. Resten är bara bygg och ha kul och vara lite kreativ. Och jag kan bara säga, det är ett schysst litet spel. Man kan köra, det är korta stunder. Man kan köra i långa stunder. Och det kostar som sagt typ 190-170 spänn beroende på om det är rea.
Erik, har blivit väldigt mycket tåggrejer för dig på sistone.
Det har ju det.
Jag tror det här är tredje på, vad är vi, en och en halv månad eller något sånt där nu.
Något sånt. Det här är på en mycket mindre skala. En liten kul grej bara att du kan, om du trycker på ett tåg så kan du trycka på så här första persons vy. Så om man mot förmodan är en sån här tågfantast så kan man sitta på tåget och se hur det åker i den här öppna terrängen och så. Och det här är ju faktiskt lite mysigt. Sen var jag tvungen att hjälpa till något, för höll jag på att tappa typ 10 000 i sekunden. Så att då tänkte jag, men nu kan jag inte sitta här och kolla på tåg och åka. Men, Railgrade. Vi hoppar vidare då. Apropå, vi körde ju Game Pass Roulette och du hade ju sedan en tid tillbaka fått Surgeon Simulator 2, Danny.
Yes.
Har du haft ihjäl många eller har de överlevt?
Jag tror inte jag har haft någon som har överlevt. Man slutar med typ en korv som huvud, ett huvud som sitter typ det benet skulle ha varit, eller en gubbe med typ fyra armar. Jag menar, varför inte? Jag menar, något kul måste man ju höra medan man kapar upp dem i små bitar sådär ju. Liksom så plockar ut så här mjälte. Nej, det behöver du inte, det överskattat. En njure, du ser inte ut att dricka så mycket så du behöver inte den heller. Så huvud, du ser inte riktigt vettig ut, så det skiter vi totalt i.
Det kanske inte var Surgeon Simulator, det var Butcher Simulator.
Ja, det blev det till slut i alla fall. I alla fall hur jag spelar det sådär.
Ja.
Nej, men Surgeon Simulator 2 är ju betydligt mycket mer innovativt än vad föregången. Det finns mycket mer att göra, plus att du kan köra fyra player co-op, så det är ju lite mer ett party game nästintill när man har tre kompisar till som absolut inte hjälper en, utan de skälper en mer eller mindre. Så liksom bara, var är hjärtat? Någon står liksom, två står och kastar emellan sig eller något sånt där. Man bara, jag behöver en, varför står du och slickar på hjärtat? Nej, jag tar och hämtar ett nytt hjärta igen, kanske. Det är ju väldigt...
Precis
som i verkligheten. Ja, här finns ingen realism, är noll nada liksom, för att här leker man liksom, du precis som i första liksom öppnar upp, liksom står liksom och rotar runt, plockar ut liksom inälven, plockar ut lungorna, plockar ut hjärta. Det är lite mer att leka med nu än föregången och sådär. Men det är återigen där liksom du har en sladdriga händer som man ska försöka plocka upp saker och ting med sig, där man bara, det här går ju bra. Och alla dessa verktyg man kan använda sig liksom, ska jag ha borren, ska jag ha hammaren, ska jag, vad ska jag ta för något roligt sådär. Bräckjärn. Såg av ett huvud med en vanlig handsåg sådär. Jag menar, det är sånt man gör. Alltså det är ju ett kul spel sådär, men att ifall man kör själv så kanske man tröttnar efter det sönder. För att liksom såhär, ja men nu har jag satt fast armar där huvudet ska vara och huvudet där liksom benet ska vara. Efter ett tag blir det liksom såhär, yeah, jag har gjort det mesta. Men jag tror att det är mer ett spel där du ska spela ihop med andra för att liksom, och ifall det är någon som liksom bara, vi ska rädda den här personen, man bara, oh, nu jävlar ska jag jäklas ordentligt sådär. Så liksom, han har precis satt fast den här kroppsdelen, jag plockar loss den och sätter den annan när han tittar åt ett annat håll.
Alltså, så det blir ju kaossituationer även om, för jag har bara spelat det med Fredrik och jag vet ju att...
Stackare, jag lider med dig.
Nej men, och det, jag skulle ju säga att det blir ju kaotiska situationer även om båda två sitter och tänker, men nu ska vi faktiskt anstränga oss för att klara den här... obduktionen, eftersom att kontrollschemat och karaktärernas...
Jag tycker det är bra att du sa obduktion från början, fast det...
och karaktärernas anatomi hjälper ju inte till riktigt heller.
Nej.
Men det ser ju inte klokt ut när man spelar som flera, eftersom att man ser att de springer med typ högerarmen utsträckt framför sig konstant.
Mm. Så. Mm. Kan du sträcka med den här så ser man när den kommer... ser lite mysk ut. Ja. Men det är kul som sagt, men ifall man kör själv så tror jag liksom att det tappar efter någon timme eller två sådär. Ihop kan man ju spela och bara leka. Så som ni två tydligen har gjort och lekt runt och försökt vara seriösa, men det lät som det inte gick så bra i alla fall.
Det är ju vad det blir. Ja. Det hade ju någon story mode vi försökte oss på, kommer jag ihåg.
Ja.
Men du recenserar ju då.
Precis.
Då är det därför. Mm. Men vänta, det var så här, det här är ett spel med kul typ en kvart och sen bara, ja, men nu har jag sett allt spelet har åt
fel lite. Ja men det var ju som,
tyckte jag,
men... Ja, men det var ju som när vi tre spelade det här som jag också recenserade, det här Totally Reliable Delivery Service.
Ja,
som också det. Var så här, ja det var kul den halvtimmen eller vad det var som vi spelade då, men det var så här, ja, jag har inget behov att spela det här igen.
Precis. Mm.
Nej, som sagt, det är någon sån här korta stråk av speltid sådär.
Mm.
Som sagt, det är någon som bäst med bekanta.
Mm. Ja, det tror jag utan tvekan. Jag tror inte att jag hade pallat att köra Surgeon Simulator själv, om jag ska vara ärlig.
Jag tittar på din recension. Minus, enformigt, tråkigt, irriterande musik, forcerad humor. Så här. Liksom, alla de bästa så, liksom så här, det är enformigt. Ja, du ska operera på folk och plocka ihop dem. Så här, tråkigt. Kanske inte så bra. Irriterande musik. Var det hissmusik? Jag kommer inte ihåg. Jag brukar alltid dra ner musiken när jag spelar någonting. Så där. I alla fall för sådana här spel brukar jag antingen stänga av och slå igång en podd eller något sånt där.
Jag tror att jag i affekt sa till Fredrik typ, nej, nu stänger jag av den här jävla musiken. Och han sa, ja men det har jag gjort för länge sedan.
Ja. Men då stänger vi av angående Surgeon Simulator 2 istället. Vi låter dem ligga kvar på bordet döda och vi tar våra små klubbor och låter dem vara oanvända på dess bröstkorg.
Mm.
Och istället så kikar vi på Tiny Kin, som du kanske också hade lite, ja, känslor för att slå ihjäl ibland på grund av vissa rutinsfel.
Ja, det var ju... Ja, det tog jag ju inte upp i recensionen för jag kände att det hade varit lite taskigt. Men ja, det var ju just Tiny Kin som jag hade besvär med och spela vidare. För jag kom en ganska god bit och sen så frös spelet och kraschade och jag startade om och samma sak hände igen. Jag satt med Fredrik och vi pillade lite och samma fel bestod just på mitt håll, för du testade ju att köra hos dig och då funkade det ju utan problem. Sen var det ju kul för jag testade och startade upp det på Game Pass och märkte så här, ja men det här verkar funka, men då kör jag och bestämde mig för att, ja men då ska jag köra färdigt det på Game Pass, tänkte jag. Men råkade ut för samma miss fast typ en eller två banor innan jag råkade ut för det första gången. Så det sket sig likt förbannat. Men i alla fall, man spelar som en kille som kraschlanda på jorden för att han har kommit fram till att människor kommer från jorden. Han blir jätteliten. Fredrik har pratat om det här nämligen innan. Han blir jätteliten och tiden är fast i 1991 tror jag att det är.
Mm.
Och det är bara en massa insekter överallt. Och så finns det några små filurer som heter Tinykins som man bloppar ut ifrån några ägg som är utspridda på banorna och så har de olika förmågor man ska använda för att lösa typ, jag vet inte om pussel är rätt, men du ska ju använda dem för plattformandet och lite så. Några kan du klättra på, några kan lyfta tunga saker, några tycker om att sprängas och några leder elektricitet.
Låter lite som Lemmings tycker jag, så liksom att man använder dem för olika syften sådär.
Ja, men typ inte en allt för dålig.
Eller Pikmin.
Ja, Pikmin vet jag att många har jämfört det här med. Nej, men alltså jag tycker att det är ett ganska mysigt spel och jag tyckte faktiskt ganska mycket om det egentligen. Och det var det som var synd att jag råkade ut för så mycket problem, för jag ville verkligen spela färdigt det ordentligt. Men det är ju lite... Hade det varit mer så här att man utvecklar huvudkaraktären så hade jag ju sagt att det i mångt och mycket också är typ ett semi-öppenvärlds-RPG. För att det är mycket så här att du kan utforska ett ganska stort område och du har ju ett huvuduppdrag, men du kan göra en massa små uppdrag för att få mer pengar eller att utveckla en grej som en bubbla som gör att du kan glida över långa eller stora hål. Så, ja. Och så har man en tvål man kan åka skateboard på, typ. Så, nej, men det är lite kul humor i spelet, tycker jag. Bitvis. Så. Lite kul dialog. Bara lite så här... Ja, men ett mysigt spel att starta och slå ihjäl lite tid med. Så jag gav det ändå bra köp för att jag tyckte att ja, men det är ett bra spel, tycker jag.
Ja, jag tyckte ju mycket om estetiken och just känslan i det. Och att det var lite annorlunda så på överlag.
Precis.
Jag har ju inte kört Pikmin. Jag vet bara att det ska ha typ små gubbar som man kan kasta eller göra saker med. För mig kändes det ganska fräscht ändå.
Ja, för mig med.
Och jag var så här, jag menar, när jag satt med det tänkte jag, fan, det här är ju jättebra. Sen så kom saker emellan och jag inte hunnit kört det någon mer. Jag tror jag körde leveln innan dit du körde när jag försökte hjälpa dig. Och kände att det var riktigt bra fram tills dess.
Ja, nej, men man kommer in i spelet väldigt lätt och det är väldigt följsamt och naturligt. Och med kontrollerna och så. Så jag tror ju att spelare i väldigt varierade åldrar kan få ut någonting av det här, tänker jag. Så väldigt, ja, men så här, lättsamt rätt ut i fingerspetsarna. Men också väl bara kul att spela, tycker jag.
Ja, jag har varit så här på nästan på nivån att jag bara, ska jag nominera den här inför GOT?
Ja.
Men sen så såg jag att du hade de där grafik. Problemet är, hur många kan det vara vanligt att det är grafik eller något problem med det kanske?
Det är just det som det som har fått mig att fundera lite också. Jag har inte riktigt gjort någon research, men tydligen verkar det vara, för jag hittade att det finns någon tutorial för lite troubleshooting om du har problem med just Tinykins, så det verkar vara fler som har besvär med det.
Precis. Ja, för jag läste ju då när jag skulle hjälpa dig om att det var en del issues på just specifikt AMD-kort och någon drivrutinsmackapär där. Och det är ju synd, men det är ju synd när man har ett bra spel och man blir färgad av något. För är det spelet som gör det eller grafikkortsdrivrutinen? Liksom.
Precis.
Vem ser felet? För om vi inte säger att det skulle vara drivrutinerna då är det ju inte riktigt spelets fel, även om de skulle ha optimerat för det såklart. Ja, vi får ju hoppas att du en vacker dag startar upp det bara. Ah, jag kom vidare direkt.
Ja, jag får ha det som ett projekt under året så här. Veckans Tinykin. Det funkar fortfarande inte.
Jag gick in och hoppade in på Steam bara för att kolla liksom vad som hade skrivits där. Och det står att det är ett vanligt problem för att det är tydligen inte developer som har gått ut och sagt att de känner till det, att det arbetas på.
Okej. Okay. Alrighty. Vi kan hoppa vidare. Jag är ju nyfiken, för nu är det jag som får bära hundhuvudet här om jag har gett en dålig tips.
Okej.
Okay. Eller så får jag ta på mig en kungakrona om jag har haft tur och ge ett bra tips. Du har ju faktiskt tagit på och sett lite av Primal, yeah. Den här tecknade tv-serien.
Jag har faktiskt inte sett så lite på Primal. Jag har tittat på båda de två säsongerna som fanns på HBO.
Oj, okej. Okay. Då har du sett allt som finns ute hittills då. Okay.
Ja, det har jag. Och det har jag gjort för att jag tyckte väldigt mycket om den här. Nej men, yes. Så. Nej men alltså, jag fängslades ju ganska snabbt av just... För man hajar ju till när man inser att, men shit, de pratar inte i den här.
Mm.
Och sen när man då inser hur mycket de ändå förmedlar i väldigt mycket bara... Ja, men i vad som i mångt och mycket bara är gruffanden ibland. Mm. Så. Nej, men det handlar om en stenålders man som han ser sin familj ätas upp av dinosaurier. Och så vill han i vrede slå ihjäl en dinosaurie han ser efteråt. Inser att nej, men det här är ju en mamma dinosaurie det här. Jag kan ju inte slå ihjäl den framför ungarna. Men då kommer ju en dum dinosaurie och härjar och äter upp dinosaurieungarna.
Ja, det är inte munter.
Nej, det är det verkligen inte. Så efter att de har besegrat dummingdinosaurien så ja, de börjar hänga med varandra. Dinosauriemamman och, eller före detta dinosauriemamman och stenåldersmannen. Eller Spear och Fang som de tydligen heter. Eller Spjut och Huggtand som är mycket roligare att säga. Nej, men, och de beger sig ut på äventyr i landet och de kommer att stöta på både en massa läskiga varelser och även människor ifrån andra civilisationer med.
Mm.
Så, eller människor från civilisationer rättare sagt. Nej, men det är väldigt fängslande tycker jag att den är. Så, och jag gillar hur de liksom... formar mannen och dinosauriens relation från att det mer eller mindre är att nej, men det här kommer ju aldrig gå, de kommer ju döda varandra, till att sen är att nej, men nu är de som ler och långhalm. Och sen är det ju också hur en del avsnitt verkligen är en bonanza i hur mycket purpurrött kan vi skvätta överallt här. För det är så fruktansvärt köttigt ibland, är det.
Det är väldigt rått.
Fruktansvärt, och det är ju så, det är ju inte för intet det heter Primal. För en del avsnitt, då är det ju verkligen bara ren primal vrede man ser utspela sig på skärmen. Och det är bara att luta sig tillbaka och njuta mer eller mindre. Ja.
Ja. Ja, men vad skönt att du ändå tyckte om den.
Ja, nej, men alltså, den är väldigt tyckte väldigt mycket om den och väldigt fascinerad. Så en förtjust, nu vet jag inte, jag tänkte göra en spin på skräckblandad förtjusning, men jag kom inte på ett mer positivt ord än skräck där. Så
Jag tyckte mycket om den personen mest för att det är en sån intressant take och att den framförallt är så... man kan kolla på stillbild, tänker den ser lite så här, den känns väldigt europeisk i sin stil på vänster. Men den är väldigt välanimerad.
Väldigt.
Och den har perspektiv i bilderna hela tiden och djup sett till det utseendemässiga. Och samtidigt så här tänker man, man tänker instinktivt om den här Spear eller vad han heter. Det måste vara en tunn karaktär. Men han är allt annat än tunn, trots att han aldrig säger någonting riktigt.
Ja, det är så mycket djup i den karaktären.
Och du som nu sett slutet på säsong 2,
ja,
vet ju att det tar en viss riktning där.
Ja.
Som i många andra serier skulle aldrig våga att göra på det sättet.
Nej.
utan att spoila något. Medan de ibland har, som i början, första 3, 4, 5 avsnitten eller hur många det nu är bara för att låta han härda ut sin relation med dinosaurien. Mm. Då menar jag att det är inte att det går på en sekund att de blir bästa vänner. De vet inte riktigt vad de har varandra. Och de låter det ta tid.
Precis.
Så. Mm. Hade det varit en annan tecknad serie hade det, om nu, lalala, bästa vänner. Men här så är vi, han vet inte vart han har den här dinosaurien. Som i en tidigt avsnitt när de ska jaga efter mat eller vad det är.
Ja.
Och hela tiden så tar dinosaurien maten. Ska han ta tillbaka den? Hur gör han? Han blir arg.
Den äter till och med upp bären för honom.
Ja. Ja. Så där, ja, jag tycker det var en pangserie. Jag satt sen bara, jag måste ha vecka till vecka så att jag kollar på det när det släpptes.
Ja, den släpptes ett avsnitt i veckan alltså.
Ja,
okej.
Gjorde det.
Ja, då var det ju skönt för mig att den var släppt fullt ut när jag väl satte tänderna i den.
Precis. Så. Ja, för du har ju börjat precis, den slutade jag bara för ett par veckor sedan.
Ja, då måste, ja men alltså jag måste ha börjat titta på den precis när sista avsnittet hade släppts i så fall. Mm. Ja.
Jaha, Primal, kul.
Ja.
Får hoppas en tredje säsong blir av.
Ja.
Den är ju Emmy-vinnande så jag tror att chansen är ganska stor där.
Ja, sen, alltså jag skulle ju vara nöjd om den hade om det bara är två säsonger också med tanke på hur den slutar också.
Precis.
Men skulle inte ha något emot den fortsättningen då.
Ja. Bra. Vi är ändå inne på blod och sånt. Jag tänker om vi ska ta lite damer.
Ja.
Inte Ed-damer, för det kan vara gott.
Nom.
Damer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story på Netflix.
Ja, det är ju en mouthful till titel. Det är väl... Det är, utan de hade ju... Och det hade varit så enkelt. Det var ju om de bara hade skippat Monster i undertiteln. Utan bara döpt den till... Fast det är väl också jättedumt att döpa den till Dahmer, Jeffrey Dahmer Story. Men skitsamma.
Ja, att den inte heter Monster bara.
Fast då hade...
Monster, alltså inte bara utan Monster, The Jeffrey Dahmer Story.
Ja, det hade den kunnat hetat. Men frågan är om...
För filmen Monster finns ju sen tidigare.
Ja, med Charlize Theron, ja. Kanske är därför de... Skitsamma, vi kan spekulera om det så mycket. Men det är en ny tv-serie på Netflix. Den handlar ju då om den kannibalistiska seriemördaren ifrån Milwaukee, eller från Wisconsin, som heter Jeffrey Dahmer. Han spelas här av Evan Peters, som jag såg att han är med i liten X-Men-filmer bland annat. Kommer inte ihåg riktigt vad karaktären heter, och han är jättebra här. Han gör en jättebra porträttering av Dahmer. Men två andra som också är riktigt lysande stjärnor i den här serien. Det är dels Richard Jenkins som är med i alla filmer i världshistorien, känns det som.
Jag tänker bara på Step Brothers. Han blir ju den som bjuder ut... Will Ferrells mamma. Och då har han en son också som spelar C. Riley.
Han är ju också en av kontorsnissarna i Cabin in the Woods.
Just det.
Sen är det en som heter Nisi Nash, en skådespelerska. Hon har varit med i mycket typ Modern Family och grejer. Hon spelar en... Just det, jag glömde säga. Richard Jenkins spelar Lionel Dahmer. Det är Jeffrey Dahmers pappa. Och Nisi Nash spelar Glenda Cleveland. Som är som var Jeffrey Dahmers granne i det lägenhetskomplexet som han bodde i fram tills han arresterades. Mm. Ja. Men i alla fall, vi får... Det är dels ett personporträtt av Jeffrey Dahmer från relativt ung ålder till fram till hans död i fängelset. Så den är inte berättad i kronologisk ordning direkt, utan den börjar med att vi får se när han arresteras. Och sen i förhör så hoppar de ju, sen får vi se lite via förhör, och då hoppar de lite i historien, och sen så gör serien i varje avsnitt en avstamp ur en aspekt som den väljer att fokusera på. Och det är inte alltid det bara är fokus på damer, utan den är också, den har ett väldigt stort fokus på hans offer med några av familjerna. Just för, vilket jag gillar jättemycket, för det är att de, för de tar upp det själva lite grann i serien, att för efter att han arresterades, så det var ju en grej som hette Boneyard Press, tror jag de hette, med Hart Fisher i spetsen, som släppte en serietidning som var baserad på Jeffrey Dahmer strax efter att han hade arresterats. Och det varit mycket kontrovers och så. Men då är det i alla fall tre mödrar i en scen som diskuterar huruvida de verkligen ska försöka stämma honom. Och då säger de, men det är för att vi vill göra ett statement av att hans offer var mer än bara offer. Det var bröder som kivades med sina systrar och som hade framtidsdrömmar och allt det där. Alltså det var människor som verkligen har levt. Och det känns som att den här serien vill göra lite samma sak. Så det är ibland nästan mer fokus ibland på vissa av offren. Vilket också gör att det också kryper den under skinnet, för man vet ju hur det kommer att sluta för dem i slutändan. Vilket, och det är framförallt en kille de fokuserar på, en döv kille med modellaspirationer och så, som det verkligen gör ont när man ser det. Så.
Okay.
Ja. Och sen så har vi ju då hon Glenda Cleveland som jag nämnde, som man fokuserar mycket på, som, ja, men hon bodde granne och i serien porträtteras hon som att hon verkligen gång på gång försöker få upp polisens uppmärksamhet till honom, för att det stinker bokstavligt talat död och förintelse ifrån hans lägenhet. Och sen är det andra grejer som händer som hon upplever första hand, som är så här, vad fan håller polisen på med egentligen också, som. Och det är ju allt det här som gör att, och sen har vi ju också pappans aspekt i det hela. När man får se hans perspektiv, som också är hjärtskärande i mångt och mycket så. Så väldigt starkt porträtt där också av Jenkins.
Jag blir ju väldigt sugen att se.
Ja, ja, alltså det, ja, och alltså jag hörde ju om den här för att många har sagt att den är magstark, och då är det ju ganska lätt att man tänker att det är just våldsmässigt. Våldet i den här, alltså visst, jag ska inte säga att det inte förekommer, men de är mer, vad säger man? Det är mer antydan än att du faktiskt grafiskt ser saker, för med tanke på vad han gjorde med många av sina offer, så det är ingen som behöver se de grejerna. Men de antyder ju och kan sen i efterhand berätta vad som har gjorts, och det räcker för, ja. Det är dels obehagligt på så sätt. Men en annan sak som jag tror att många glömmer, som också gör det till en magstark serie, det är just aspekter som har med hur samhället i USA fortfarande fungerande vid den här tillfället, vid den här tiden. För jag menar, det är 1991 när han arresteras. Och det är fortfarande den här underliggande rasismen ifrån typ 60-talet i USA som fortfarande liksom ligger kvar och så. Och som är kanske till och med ibland också är skälen till att de ibland inte ingrep och stoppade honom när de egentligen hade haft möjlighet att göra det långt innan. Sen vet jag inte mycket som är dikt i den här. Jag är relativt påläst om damer och tycker att de har ju täckt av väldigt mycket. Så. Men det är en klart sevärd serie, tycker jag. Definitivt. När det gäller just, jag tycker att det är en intressant återberättelse av en amerikansk seriemördare, just för att man inte bara har fokuset på mördaren, utan att du har offrens perspektiv också, vilket jag tycker är helt rätt, för annars tror jag att det hade varit lätt att det hade känts som att, ja, men det här har jag sett förut, hur många seriemördarporträtt har vi inte sett förut liksom.
Är de på något sätt där humanist, vad säger man, humanizing vad gäller damer själv, eller är det mer åt offren att, att du ska förstå dem? För jag tänker just det magstarka kan väl vara också just att det är ett helvete att lära känna någon och få empati för någon och sen veta att de... Jag kan förstå, egentligen kan ju det vara minst lika magstarkt. Inom...
Ja, alltså det är ju också det att du har, det ska jag väl säga, att du har tillfällen när du följer damer där du kan sympatisera lite för honom. Ja. För att det är lite motgångar och det är, och då tänker man att ja, men fy fan vad jobbigt att det går så här nu. Det hade ju gjort vem som helst vansinnig. Men sen gör ju han saker som han gjorde, och då är det inte bara när han mördar folk, utan det är andra saker han gör som ändå får den att känna att ja, fast nej, jag är inte den där människan. Så de gör lite så att de ibland får dig att de ibland humaniserar honom, men sen är de ganska snabba kort därpå att också betona fast han är ett monster också.
Mm.
Så som så här, ja, det här kan vi ju sympatisera med, men kom också ihåg att han gjorde det här.
Mm.
Sen, så den väldigt
nyans. Här är en bild på damen, han klappar en liten kattunge, men här tar han och hugger en snubbe i magen med en kniv, så det liksom
Nej, men, så
grova kontraster där.
Så. En väldigt nyanserad bild kan man väl säga så, vilket också gör att det bygger till den här väldigt olustiga stämningen som osar igenom serien i mångt och mycket, och också gör det till en ganska jobbig sittning för många, tror jag, för att du bjuds på den här emotionella berg- och dalbanan lite.
Jag tycker så. Det låter som ett sån här smart sätt i alla fall att hålla publiken fast lite grann, att vi visar upp att titta, han har de här sakerna, de här mänskliga sakerna där, som vi alla kan relatera till, men att samtidigt så är det liksom så att ja, men han är ju fort, som du sa, han är fortfarande ett monster, men att det är liksom, du får liksom publiken att liksom känna liksom att han är vi ser en mänsklig person som gör så hemska saker, men att vi ser saker med honom som vi kan relatera till saker som händer i vardagen och sånt där, men att hur kan det då komma sig att han var en sån hemsk person liksom. Det blir liksom man blir de här funderingarna, han har de här sakerna, det går emot, jag kan se att man kan bli upprörd med sånt, men att det gör inte att man gör de här sakerna, det finns ju något mer underliggande.
Finns det något de går in på vad gäller just varför?
Ja, det gör de titt som tätt. Så
okay.
Bland annat så, för de gör ju iscensättningar eller vad man säger av de här intervjuerna som gjordes, och då har de ju hans svar i varför han tror att han gjorde som han gjorde, och hans far blir väldigt besatt när han får reda på vad hans Jeffrey har gjort och vad han till slut arresteras för. För det är inte första gången han behöver besöka sin son på en polisstation direkt, eller ett häkte. Är det inte, för han har ju, nej men det är ju ingen spoiler så, men han var ju en sex offender och han hade ju blottat sig och lite så innan som han hade suttit inne för, så pappan hade ju redan haft att göra.
Men han hade vanan innan.
Men han blir ju ganska besatt med just tanken, men varför hände det här? Är det någonting jag har gjort? Ja. Har jag gjort något fel? Nej, så...
Gud, vad jobbigt alltså.
Ja, precis. Damer själv, det är lite så här att han är apatisk ibland, och de frågar varför gjorde du det här, och han säger nej, jag vet inte. Fast du, det duger väl inte som ett svar. Fast jag har funderat på det ganska mycket. Jag har inte alltid velat göra det här, men jag vet inte. Och ibland säger han att han får en fråga vid ett tillfälle om en av de första han mördar, så är det, men varför spred du ut benen i hela trädgården? Jag tror att det var någonting i stil med att jag tänkte att han kommer aldrig lämna mig nu, för han finns överallt här i trädgården, så han kommer inte att lämna mig som alla andra alltid gör. Så ja, de går in lite på så här, vad som kan vara underliggande skäl till varför han fick för sig om att agera ibland.
Jag är övertygad, jag kommer nog ta och se det.
Ja, och framförallt så är avsnitt nummer 6, Silence, det är nog det absolut starkaste avsnittet. både i berättelse och i på sättet de har valt att göra det avsnittet är briljant, vill jag säga. Mm.
Intressant. Ja. Ja, då så. Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Mm. Namn.
Ja, exakt.
Ja, jag funderar om vi ska avsluta med lite Braves.
Gå från, vad är det för något? Du menar gå från något totalt morbid till liksom...
Ja, är det He-Man in Space? Eller vad är det för något?
Yes, det är utav samma studio som gjorde He-Man. Där vi får följa sheriffen Bravestar och hans kollega och riddjur 3030. Det är liksom en robot som är en häst som han kan rida på, och när vid behov kan han liksom transformera så att han ser mer ut som en mer mänsklig karaktär, så han kan gå omkring och prata och hålla på och sådär. Men att det är precis som He-Man, varje episod så är det någonting som händer. Skurkarna tar och liksom kidnappar någon, eller att de tar och försöker råna en bank eller sno kristaller. Och i slut på varje del så kommer en liten moralkakebit. Där det är liksom så här: i dagens avsnitt lärde vi oss att det är inte snällt att mobba de som är mindre. Ta var en hjälte, hjälp varandra istället. Ja, alltså.
Lite lagom ostigt sådär.
Det är lite ostigt, men det är som sagt, den här serien kom ju ut efter att He-Man, originalserien, hade avslutat sin run. Så att det var ju mer i samma veva. Sådär. Och Matte, du lyssnade lite grann på introt förut, det var liksom, man sjunger liksom namnet på liksom Brave Stars liksom sådär, mer eller mindre.
Ja.
Så det är ju väldigt, såhär, väldigt cheesy är det ju.
Ja, men det är ju på den här nivån att det är Brave Star, Brave Star!
Oj.
Nej, men jag som sagt, jag pratade med min kompis Maria, hon sa liksom att det var liksom tatuering, och jag bara, Brave Star, jag har det liggandes någonstans, och jag blev lite sugen och bara sätta mig och kolla på det sådär. Jag kollade igenom, tror jag, 7 avsnitt sådär. De är ju relativt korta sådär, men att det är ju någonting som man såg när man var liten. Jag såg ju på den när jag var liten, så det var liksom kul att se det igen och sådär. Man bara, jag kommer knappt ihåg, men att...
Står det sig?
Alltså, det är ju fortfarande liksom det jag minns som, men att nu när man tittar på den vuxen som kommer i slut med moralkakan, så är jag bara, ja, okej, jag hoppar över. Jag behöver inte få någon moralkake liksom berättad. Jag förstår att det är fel att göra många av de här sakerna sådär. Åh, det är fult att ljuga. Kom ihåg barn, ljug inte. Tala sanningen. Var som 3030, min bästa vän, och tala sanningen hela tiden. Sådär.
Jag ser på en bild här. Jag ser 3030, antar jag. Någon så här rustning. En häst i rustning.
Det är ingen rustning, det är hans kropp bara sådär. Grå, okay. Gråa.
Ja.
Mm. Det finns väldigt många olika. De har som mullvads folk som bor på den där planeten också. Det är typ en av undersherifferna. Så en avsnitt så är det liksom, de gräver ner till mullvadsstället och då liksom så här, vi ska förhindra att de här kristallerna blir snodda. Hur skyddar vi dem? Vi sätter upp en sån här en glasdom över dem. Ifall någon rör vid den så kommer den bli mer instabil. Såklart kommer skurken dit, slår till den och liksom bara, instabil, nu kommer den explodera. Hur gör vi det? Gud, vi vet inte. Vi får lura dummingarna liksom att nej, men vi åker härifrån nu för att det är så farligt här. Och de bara, vi ska... Han kanske menar allvar. Nej, han bara, det är klart. De går alltid på det här tricket att när jag säger att jag ska gå iväg, att det är egentligen att jag vill stanna kvar för att rädda dagen. Så man bara, och så är det såklart det finns en ond mullvadsperson. Och han är på väg att liksom trilla ner i lava eller något sånt där. Och det hjälper han mullvadsskeriffen honom upp. Och sen händer att den sheriffen håller på att bli liksom krossad av någonting. Och det är bara, du förklarar själv, jag bryr mig inte om det. Och sen liksom så här, jag känner någonting. Jag kanske borde hjälpa det. Liksom att, det är liksom det här att de är inte helt onda. Det finns något gott i dem i alla fall. Och jag tror avslutningen var, gör en god gärning så får du en god gärning tillbaka till dig. Ha, wink. Sådär.
Den fick jättemånga säsonger, antar jag.
Nej.
Typ en.
Men det är typ, jag kommer inte ihåg, var det 60 delar eller något sånt där?
Ja, men det är så här, men då fick du en dos av 80-talet i alla fall.
Gud, ja. Då du bara skriker om. Men vi har ju till exempel, Peter Cullen är ju en som gör rösten. Där Alan Oppenheimer gör också röst för karaktär. Och det är rätt hårdigt stora röstskådespelaren då.
Vad har Oppenheimer gjort?
Vet du filmen Nine? Med de här små prastockfigurerna. Det är bara Nia som är namnet på filmen.
Tim Burton liknande.
Ja, precis. Han spelar scientist. Han som skapar dem. Han gör rösten till dem. Han har gjort massvis med röstskådespeleri under åren. Nu, så att han är rätt stor inom röstskådespeleri-biten. Precis som Peter Cullen också, som är Optimus Prime. Så vi har ju några dåtidens namn som har liksom fortsatt fram till nu. Jag tror att Oppenheimer, jag tror han är 90 plus och gör fortfarande röstskådespeleri. Så finns en del röster man känner igen där i alla fall. Men det är rätt kul att säga. Jag kommer att fortsätta kolla igenom dem sakta men säkert sådär. Det är ju lite...
Det är att lägga tid på det som är bra.
Ja, men det är ju så typ ett avsnitt här, ett avsnitt där. Liksom bara för liksom, jag bara vila hjärnan, titta på någonting som man minns.
Jag fick ju för mig om att kolla på en sån här serie jag inte hade sett förut. Alltså en liknande typ som heter Inhumanoids. Om typ monster som kommer till jorden. För att jag tyckte att det var så lagom makabert med att den har typ en bur i sin bröstkorg. Så han typ öppnar upp den och stoppar in människor där bland annat. Så alltså den är intressant just för att den ändå är snudd på att vara lite så här, det här är ju nästan typ skräckfilmsvarning ibland. Men det som gjorde att jag till slut kände att jag orkar inte, det var ju röstskådespelet i mångt och mycket. För att en del hade så fruktansvärt fula röster. Antingen var det ju det här som är upplevs som stelt och lökigt idag, men sen så var det ju några som verkligen lät som och det blev så här, fy fan vad jag inte orkar lyssna på det där, aldrig i livet, det är det sista avsnittet.
Ja, nu har vi haft både det ena och andra och jag tror det är dags och stänga av avsnittet höll jag på att säga. Men
runda av för dagen.
Ja, men jag tänker vad gäller just Discord-fråga, vi ska ju ha en sådan såklart och det här är ju då en omröstning mer eller mindre som vi kommer hitta inne på vår Discord i omröstningar. Den här veckan kör vi på lite Primal-tema då, för där rider han ju på en dinosaurie. Och då är ju den absolut viktigaste frågan som man någonsin har ställt det här i Nördlivs omröstning är ju, vilket historiskt eller fiktivt djur skulle ni helst vilja rida på?
En stork.
Är det en stork? En jättelik sengångare? En sabeltandad tiger? En mammut? En papput? Eller kanske en norskis? Men vi ska ha med norskis som
ja, jag tycker det. Så kommer alla vilja ha, alla kommer välja en norskis.
Ja. Och det blir en tuff vecka för mig.
Och alla ska sitta på honom samtidigt.
Oh, gud.
Oj. Ja, men det är i alla fall Discord-frågan för den här veckan. Vi låtsas att det har med Primal att göra. Helt enkelt. Bra, men då tar vi och rundar av. Är det så ni vill ha mer av oss, ni vet vad ni gör. Ni hoppar in på nördliv.se. Kan ni hitta artiklar och recensioner och allt möjligt där. Och är det så ni vill ha lite i de sociala sammanhangen, det vill säga sociala medier, då finns vi på @nordliv.se på Twitter, Instagram och Facebook. Bara klicka och joina. Bra, men då tackar vi Norskis. Vi tackar Matte Mums och så tackar jag för mig. Ja. Så får ni säga hej då.
Toodaloo.
Hej då.